Vi ska börja i Romarbrevets 12:e kapitel och läsa 10 verser från början. Romarbrevet 12 ifrån början. Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott behagar honom och är fullkomligt. I kraft av den nåd jag fått säga till var och en av er, ha inte för höga tankar om er själva, utan tänk som man bör tänka med självbesinning, så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Ty liksom vi har en enda kropp med många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi fast många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro, tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar, tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar, gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet. I kärlek ska vara uppriktig, avsky det onda, håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. När vi kommer in i Romarbrevets 12:e kapitel så har ju Paulus för det första klarat ut vad rättfärdighet är. Och hur människan förvandlas. Inte genom laggärningar, alltså inte genom att man talar om för människan hur hon borde vara. Utan genom att man fyller människan med nåd. Mitt i all hennes bedrövlighet. Människan kan inte lyfta sig i håret hur mycket man än talar om för att hon borde kunna lyfta sig i håret. Men Gud, han kan ta oss under armarna och lyfta oss upp. Och det är enkel fysik det här, fast det är på det andliga planet. Och i 7:e kapitlet berättar ju Paulus om hur det blir med människan om hon försöker göra sig rättfärdig. Det onda som jag inte vill, det gör jag. Men det goda som jag vill, det gör jag inte. Det slutar med att det blir precis tvärtom. Vi har lite svårt att förstå varför, men det blir så. Och vi kan säga av gedigen erfarenhet allihopa att det är sant, dessvärre. Men sen talar Paulus om barnaskapet i 8:e kapitlet. Gud har tagit över. Och vi slipper hålla på och jobba på oss själva. Sen har Paulus gjort en liten utflykt till 9:e, 10:e, 11:e kapitlet och talar om judarnas roll i världshistorien sedd emot denna bakgrund av hur människan förvandlas och hur folken förvandlas. Och nu i 12:e kapitlet kommer vi över till de praktiska konsekvenserna för en var, jude såväl som grek, svensk, norrman, kines, vad det nu kan vara. Och då börjar Paulus med märkliga ord. Vad innebär nu allt detta som han har sagt? Detta om rättfärdiggörelsen och förvandlingen och livet ihop med Gud. Jo, det betyder att nu är vårt liv en sorts offertjänst. Vi lever inte för oss själva. Utan vi lever för varandra. För honom som har gett sitt liv för oss. Och till det behövs det en liten tankens ny orientering, säger Paulus. Därför att våra tankar, de halkar ju så väldigt lätt in, så att säga, på det gamla vanliga spåret. Vad får jag ut av det här? På vad sätt kan du ställa upp för mig? På vad sätt kan jag gå med vinst? Hur ska jag få mina önskemål tillfredsställda? Nu behöver vi en tankens förnyelse till att istället tänka, kan jag göra något för dig? Ett äktenskap där båda ser på varann och tänker, vad kan jag få ut av dig? Det blir ett gediget helvete. Men där båda ser på varann och tänker, vad kan jag göra för dig? Där är det paradiset. Så det här är ingen lyxkurs, utan det här är elementa. Att vi får lära oss att, så att säga, ge istället för att ta. Det är saligare att ge än att ta. Det kan hända att det är lyckligare att ta än att ge, men det är saligare att ge än att ta. Det är för det funkar. Det gör inte det andra i längden. Det vet vi också av erfarenhet de flesta. Och när nu Paulus börjar tala om denna offertjänst, så börjar han med nådegåvorna. Det är det han talar om hela resten av Romarbrevet, så är det denna offertjänst. Lite senare i 12 kapitlet så handlar det om att förlåta sina fiender, och i 13 kapitlet att underordna sig överheten, och i 14 kapitlet att vara barmhärtig mot den som är svag i tron, och 15 kapitlet det handlar om all sorts kärlek och omtanke och så vidare. Men nu alltså, när Paulus ska börja tala om offertjänsten, att frambära sig själv eller sin kropp, som det faktiskt står, som ett levande och heligt och Gud välbehagligt offer, så börjar han med nådegåvorna. Det är en typisk offertjänst. Har vi inte det klart för oss, spårar vi ganska snabbt ur. Och det är ju så här att Gud är inte en tagande Gud och inte en krävande Gud, utan han är skapande och givande. Vi ska lyssna till Paulus. Ni kan hålla ett litet finger här i... Ja, vi kommer strax tillbaka, men vi ska göra en liten utflykt. Ta bort fingret. Vi går till 17 kapitlet i Apostlagärningarna. Det finns ett par verser som jag älskar. Jag älskar många verser, men inte minst de här. 17 kapitlet i Apostlagärningarna, verserna 24 och 25. Har du förstått dem, så har du lärt känna viktiga sidor hos Gud. Paulus står på Areopagen i Aten, omgiven av innefilosofer och allehanda kulturfolk. Och så predikar han och säger bland annat: Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som själv ger alla liv och anda och allt. Gud behöver inte våra tjänster, men han kallar oss till tjänst. Det är hans sätt att ge oss av sina gåvor. Han gör det inte för att han behöver något, utan han gör det för att få dela med sig. Du kan ju tänka dig att du jobbar på ett kontor. Ni är 10 anställda, men kontorschefen är så kolossalt duktig så han gör allt jobbet själv. Och ni andra 9 får sitta och markera jobb på detta kontor. Och det är ju inte bara det att kontorschefen är så vansinnigt duktig, utan han är ju stolt också. Högfärdig. Han ska klara allt samman själv. Så att alla dina propåer om att du hjälper gärna till avvisas med en harmsumsnysning. Ja, så skulle ju Gud kunna göra om han ville. Men han kallar oss till tjänst för att få chansen att ge oss av sina gåvor. Och detta i sin tur för att vi ska ha något att ge åt varann. Och det är i detta givandets perspektiv som vi måste se nådegåvorna. Ty så fort vi förlorar det perspektivet, så är också nåden borta ur gåvan. Och då har liksom hela poängen gått förlorad. Sen må det vara hur mirakulöst som helst. Därför är det här det går ut på. Och var det inte så, så skulle Paulus inte börja med sin uppräkning nu av Gud välbehagliga offergärningar, så skulle han inte börja med att tala om nådegåvorna. För att stryka under vad det hela handlar om, vad det hela går ut på, så ska vi också slå upp i Efesierbrevets 4:e kapitel. Och där ska vi läsa från 7-12 verserna. Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Därför heter det, han steg upp i höjden och tog fångar. Han gav människorna gåvor. Att han steg upp måste inte det betyda att han också har stigit ned i underjorden. Han som har stigit ner är också den som steg upp högt över alla himlar för att uppfylla allting. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De ska göra det heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Här kommer detta var och en som alltid dyker upp när nådegåvorna kommer på tal i Nya testamentet. Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Och här betonas det att den nåd som Gud nu ger som en gåva, som en utrustning, den är olika för oss alla. Det är inte bara det att den är olika i storlek, utan den är också olika i utformning. Ingen har fått just den nåd som du har fått mer än du. Det här är väldigt personligt och kan därför inte tas in genom att man imiterar den ena eller den andra. Utan det gäller för var och en att hitta det som är originalprodukten för honom eller henne. Och Paulus citerar här en psalm i Gamla testamentet, 68:e psalmen. Han steg upp i höjden och tog fångar, han gav människorna gåvor. Och i anslutning till det så talar han också om vissa ledarfunktioner i församlingen, apostlar, profeter, förkunnare, herdar och lärare. Men det är inte bara de som har fått gåvor, alla har fått. Och allt ska nu samverka till det som är målet för det hela, nämligen att bygga upp Kristi kropp. Och det är så att säga det går ut på. Att vi ska fogas samman. Så att vi hör samman med varandra. Så att vi blir beroende av varandra. Så att individualismen inte terroriserar oss längre. Och det är viktigt att vi förstår det här. Just av den anledningen att gåvorna är så individuella. Just därför att din gåva liknar ingen annans. Så måste vi förstå att det är inte till för att vi liksom ska jämföra oss med varandra. Jaha, hur ser din gåva ut nu? Ja, min gåva är nog i alla fall lite finare. Eller min gåva är lite större. Eller det är mera smörjelse över ditt liv än över mitt och så vidare. Alla de där jämförelserna har inte med saken att göra. Utan de fördärvar det som är målet med det hela. I sammanhanget måste vi notera att i denna världen skapar man alltid enhet genom att göra alla lika. Samma uniform, samma fyrkantiga rader, avdelning framåt. Så blir det alltid när vi ska skapa enhet och ordning. Gud visar sin suveränitet genom att skapa enhet genom att göra oss alla olika. Det konststycket klarar vi inte av. Det är bara Gud som kan. Och det är viktigt att vi förstår att det är det som är tanken. Och det är därför som liknelsen om Kristi kropp hela tiden dyker upp när det talas om nådegåvor. Kroppen med de många olika organen och de många olika lemmarna. där allting behövs för att helheten ska träda fram. Om vi går tillbaka nu till Romarbrevet 12 igen, ska vi se. Också här betonas det att vi får olika gåvor. Det är en av de grundläggande sanningarna, sjätte versen. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått. Det är viktigt. Det är inte en händelse, utan det är en grundtanke i det här. Vi ska behöva varandra och ha något att ge till varandra. Du vet, om vi allihopa är profeter, så är det ju ganska bortkastat att du ställer dig upp och profeterar. För då drar vi andra en lång gäsp och säger, ja, det visste väl jag förut, hade jag kunnat säga, ja, jag med. Och då är ju du strängt taget överflödig i vanlig ordning. Och vi kan titta på om vi tycker att du är tillräckligt andlig för att vara med i vår fina klubb eller ej. Behövs gör du ju strängt taget, inte annat än som en pinne så att säga i matriken. Någon sorts skrytgrej i dopstatistiken eller vad vi nu ska dra till med. Men som människa behövs du inte. Du har inget att ge oss andra. Vi får olika gåvor för att vi ska bli beroende av varandra. Och när Paulus nu har talat om att vi behöver förnya vårt tänkesätt, som det stod i förnyelsen av våra tankar, som det står i 12 kapitels andra vers, så är det ju lite grann talande att när vi citerar den versen så slutar vi alltid läsa i och med den versen. Som regel citerar vi de två första verserna i 12 kapitlet och så får det vara bra. Men i tredje versen kommer ju det första exemplet på vad det vill säga att förnya sina tankar. Och det betyder ju inte bara att gå omkring och mumla ständigt och jämt att jag kan flytta berg om jag vill, jag kan flytta berg om jag vill. Utan den första förnyelsen av våra tankar som är aktuell, det är det som Paulus skriver där, ha inte för höga tankar om er själva. Det är det första det handlar om. Det är förnyelsen av vårt tankeliv. Ha inte för höga tankar om er själva. Ja, men säg någon, det är ju jantelagen. Och därmed menas ju någonting förfärligt fult. Du ska inte tro att du är något. Och till det kan vi bara svara med, så att säga, det urkristna tänkesättet. Det är jätteskönt att inte behöva vara något. Det är faktiskt riktigt vilsamt. För jämfört med Gud är vi ju ingenting, någon av oss. Varför vi då ska jämföra oss med varann är ju egentligen ganska bortkastat. I synnerhet som ingen är lik den andra. Vi kan hålla på att jämföra äpplen med päron tills vi dör, utan att riktigt komma fram till vilket som är bäst. Ha inte för höga tankar om er själva. Ha inte för låga tankar heller. Försök att tänka på något annat. Herren till exempel. Det är väldigt nyttigt. Självupptagenheten är en sån förfärlig fälla. Där Herrens ande är, läste vi i morse, där är frihet. Och det är framför allt friheten från en själv. Friheten från att tänka på sig själv. Och det är en väldigt hälsobringande frihet när vi talar om nådegåvorna. Därför att det är ju det gamla tänkesättet. Vad kan jag få ut av dig? Och vad blir jag om jag gör det? Och hur mycket ära och anseende vinner jag då? Jag och jag och jag. Istället så kommer Herren och säger till dig och mig så här. Nu har jag tagit ansvaret för ditt liv. Du behöver inte sträva efter att lyfta dig i håret längre, för det sköter jag. Därför behöver du inte tänka så mycket på dig själv som du har gjort förut. Utan nu kan du bara tänka på andra, så ska du se det mycket roligare. Dessutom funkar det bättre. Ett förnyat tänkesätt. Och det tänkesättet leder ju fram till att vi blir villiga att frambära oss själva till ett levande, Gud välbehagligt offer. Vilket ju inte handlar om att lägga sig framför tåget eller så, utan det handlar ju om att ge ut av sig själv till andra. Att mera leva i frågan, vad kan jag ge? En frågan, vad kan jag ta för mig och vad kan jag få? En oerhörd frihet och en oerhörd kraft ligger i det. Innan vi lämnar den texten ska vi också lägga märke till någonting som är mycket viktigt och som vi kanske kommer tillbaka till senare. Paulus räknar upp några nådegåvor här. Och jag tycker att det är viktigt att stryka under att här ges en väldig blandning av naturliga och övernaturliga funktioner. Vi har gjort nådegåvorna till någonting så kolossalt mirakulöst att om inte berg och buskar flyger åt alla håll så är det ingen nådegåva. Tack och lov, berg kan flytta på sig och träd kan lyfta sig och häva sig i havet. Men det finns också gåvan att vara nitisk som ledare. Och gåvan att trösta. Att med glatt hjärta visa barmhärtighet. I varje församling behövs det människor som har gåvan att vara nitiska som ledare. Inte minst de som ska fungera som kassörer. Och ska sitta med de här tråkiga siffrorna kolumn upp och kolumn ner. Och få bokslut på 16 418 345 kronor och 78 öre att stämma ingående och utgående balans. Alltså ett sånt jobb. Man måste ju ha en nådegåva för att tycka att sånt är roligt. Och tack och lov det finns såna. Och man kan säga så här att ja, men det är bokföring. Det lär man sig ju på Handelshögskolan och på andra såna här ställen. Ja, det kan man göra. Man kan gå ABF-kurser i bokföring. Men viljan att ställa upp och göra det. Ja, se där är en nådegåva. Viljan att diska efter församlingsaftonen. En typisk nådegåva. Just därför att det är så mirakulöst att någon vill diska. Förstår ni? Det behöver alltså inte vara så att alla ligger kors och tvärs på golvet när nådegåvan är utövad och klar, så att säga. Utan det är någonting som bygger upp Kristi kropp. Människan har fått ett förvandlat sinne så att hon inte lever för sina egna behov utan för gemenskapens bästa. Sen må det vara hur övernaturligt som helst eller hur naturligt som helst. Det är inte det handlar om. Utan det handlar om att du har blivit välsignad med nåd. Och du ger nåd vidare. Du har fått nåden som en gåva och du ger den som en gåva. Vad sen naturlagarna säger hit eller dit, det har inte så hemskt stort intresse. Så fort vi gör nådegåvorna så till den grad övernaturliga och mirakulösa så att det absolut inte får finnas ett stoftkorn av någon naturlig förmåga eller någonting sånt, så skrämmer vi bort någorlunda sansade personer. Det blir i stort sett bara maniker och galningar kvar. Och det är inte Guds mening. Utan det här ska vara till för vanligt enkelt folk. Sådana som ni och jag. Att sen Gud, när det passar honom, kan fylla både kaffekokandet och städandet och allt möjligt med sin härlighet och också på ett övernaturligt sätt. Så du kan koka 10 liter kaffe på en enda böna eller vad vi nu ska dra till med. Det är en annan sak. Det gör han när det passar honom. Den som har tröstens gåva att trösta, ja, han eller hon får ju gå till dem som är sörjande. Och ibland kanske bara dela den sörjandes sorg. Ibland kanske får ett litet telegram från himlen. Ett ord som har en annan tröstande kaliber, så att säga, än det mänskliga tröstandet. Men väldigt ofta kan vi inte säga var det ena slutar och det andra börjar. Och det är heller inte meningen att vi ska kunna, tror jag. Det är för inte det handlar om. Utan det handlar om att Gud vill förnya vårt sinne så att vi vill, så att säga, inte längre leva för oss själva utan för varann och ytterst för honom. Uppbygga Kristi kropp. Vi bläddrar till första Korinthierbrevet 13. I de tre första verserna här så omtalas ett antal nådegåvor. Och där för Paulus någonting på tal som vi tycker låter väldigt konstigt när man uttrycker det i klartext. Han talar om nådegåvor utan nåd. Och det tycker vi det borde inte gå, men det gör det. Och vi läser innantill. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. Här är gåvan nu att frikostigt dela med sig. Här är gåvan att profetera. Här är gåvan att tala i tungor. Här är gåvan att ha tro och så vidare. Och så säger Paulus att allt det där kan förekomma utan kärlek. Och då säger han, då är jag ingenting och då har jag ingenting vunnit. Nu är det ju inte meningen, tanken bakom nådegåvorna är inte att vi ska vinna någonting för egen del. Eller att vi ska bli något märkvärdigt genom nådegåvorna. Men så är det ju när nåden i gåvan går förlorad. Därför att då har jag tagit emot en gåva av nåd, av Guds nåd. Men jag utövar den inte för att ge nåden vidare utan för att vinna något för egen del. Det är fullt möjligt. Och om inte det var möjligt så vore gåvan inte nåd ifrån Gud. Du kan inte ge en gåva åt någon och exakt tala om för honom vad den ska användas till och vad den inte ska användas till. För då är det ingen gåva. Vi antar att du ger en bil till din svärmor. Och så talar du om för henne precis vad hon ska använda bilen till. Du får bara använda den på torsdagar och bara när du ska åka till affären och handla. Men du får inte åka till flygplatsen och du får inte köra ungarna i den och du får inte göra det och du får inte göra det. Ska jag då med bilen till att betala skatt och ha den stå och skräpa här, säger svärmor. Det är ju ingen nåd i den gåvan utan det är ju bara ett sätt att terrorisera henne. Ger man en gåva så ger man också förtroendet åt den som får gåvan att det är hans eller hennes sak att bedöma vad den ska användas till. Givaren kan ha sina önskemål och sina tankar och förhoppningar, det är sant. Och så är det också i detta fallet. Men om gåvan åtföljdes av någon sorts inbyggt tvång, så var det ingen gåva. Och nåd var det inte heller. Men nu är det alltså så. Vi kan mycket väl använda gåvan för egen räkning. Och då är nåden förlorad. Och vi kommer så småningom att finna, jag vann ingenting på kalaset och det gjorde ingen annan heller. Hur går det till? Inte kommer djävulen och bara och liksom säger det att ja, Gud har visserligen sagt att det här ska vara till för andra, men ta du lite själv också. Det kan väl hända att han säger ibland, men han har ett finare sätt att göra det på. Han säger, det är väldigt viktigt att du har all tro och att du har all kunskap. och att du kan tala både människors och änglars språk, alla sorters tungotal. Att du ger allt vad du äger. Du är väl hel överlåt. Alltså det perfekta. Du lägger mig märke till att ordet all och alla och allt återkommer gång på gång i de här tre verserna. Har all kunskap, har all tro, delar ut allt vad jag äger. Ger hela mitt liv. Därför det där blir ju en frestelse till att höja sig över mängden, att utmärka sig. Och den frestelsen ska vi inte underskatta. Att få gåvor är inte svårt när vi umgås med givandets Gud. Det är istället för underligt lätt. Men att låta bli att missbruka gåvorna, det är svårt. Frestelserna är starka. Och frestelsen till att så att säga höja sig över mängden med sin gåva. Jag har all kunskap. Jag har all tro. Det kan inte bli bättre. Jag är färdig. Då är nåden borta. Den försvinner liksom automatiskt. Därför när Paulus talar om gåvorna och gåvornas utövande i denna tiden, så har han en viktig sak att säga. Vi hoppar ner till 8:e versen. Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den ska förgå. Tungotalet, det ska tystna. Kunskapen, den ska förgå. Ty vår kunskap är begränsad och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer ska det begränsade förgå. När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild, då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad, då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärlek. Alla gåvorna är begränsade. Och de är ordentligt begränsade. Du kommer knappast att kunna räkna med att få gåvan att bota alla sjuka. Du kommer knappast att få gåvan att kunna profetera i alla situationer då människor önskar en profetia. Utan oavsett vilken eller vilka gåvor du får, så är de begränsade. Så kommer det att vara ända tills Herren kommer tillbaka. Nu ser vi honom bara dunkelt som i en antik spegel. Och de hade inte någon särskilt hög kvalitet. Då ska vi se honom ansikte mot ansikte. Då ska det fullkomliga vara här. Så är det inte nu. Och det betyder alltså att när vi börjar tala om nådegåvorna, som om det fullkomliga redan hade tagit gestalt ibland oss, då försvinner nåden ur gåvan. Vi var inne på detta under morgonmeditationen när vi läste lite grann om Mose och hans duk som han hängde för ansiktet. När vi gör oss lite andligare än vi är, när vi gör det hela lite bättre än vad Bibeln säger att det är, då är nåden hastigt borta ur sammanhanget. Och istället förblindas våra ögon så att vi inte ser nådens Gud längre. Och så här dör alla karismatiska väckelser, vad jag kan förstå. Har gjort det alla gånger i kyrkohistorien hittills, så kommer väl antagligen att göra det tills Herren kommer. För det här har vi väldigt svårt att låta bli. Gåvorna är alltså till för att vi ska ha något att ge åt varandra. Men om gåvan blir så fullkomlig och fullständig att vi inte behöver räkna med några svårigheter, så är märkligt nog nåden borta ur nådegåvan. Vi tar exemplet att du får gåvan att hela dig sjuka. Du lägger händerna på dem och ber en kort och enkel bön och alla blir rosiga och friska och skära i hullet och pigga och går upp och koka kaffe. Underbart, fantastiskt. Men då är det ju så här att om låt oss säga 20% av dina patienter genomgår denna mirakulösa förvandling, så har du ändå smärtan att 80% gör det inte. Och den smärtan är så pass stor att du alltid, så att säga, måste på något sätt övervinna dig själv för att gå till nästa. Du vet aldrig vem som kommer att bli frisk. Du står där hela tiden och måste dela lidandena hos de 80 som inte blir friska. Och så länge du är villig att göra det, så länge är det kärlek i gåvan och i gåvans utövande. Men om du liksom kan ställa upp alla på rad och du går ungefär som man drar ut efter en radda dominoklossar, så här, handpåläggning, 100 stycken avklarade på 10 sekunder, alla friska. Ja, till det behövs det ingen ord. Utan då har du på något märkligt sätt blivit en trollkarl istället. Vi ska notera att Jesus, när han botade sjuka, gjorde inte på det sättet. Utan han hade ändå, så att säga, ögonkontakt med varje människa enskilt. Och det är för att nåden ska finnas kvar i gåvan. Allt det här betyder nu en viktig sak, och det är att utövandet av nådegåvorna är alltid förenat med smärta. Det är också alltid förenat med glädje. Men det finns en delaktighet i Kristi kors som vi inte kan komma ifrån och som vi bör vara försiktiga med att försöka komma ifrån. Vi fortsätter att spåna lite på tanken att du har fått gåvan att hela dig sjuka, och vi säger alltså att 20% blir friska. De 80% är ju naturligtvis en smärta för dig. Du tänker så här: jag ber till Gud så får jag mera kraft och då blir 100% friska. Ja, okej, vi antar det. Du får den kraften. Fast det står inte i Bibeln att du får det, men vi kan ju alltid leka med tanken. Är problemet därmed löst? Inte alls. Du kommer aldrig få en lugn stund i hela ditt liv om du botar 100% av alla sjuka. Du kan knappt gå ner till snabbköpet och köpa en liten mjölk utan att folk flockas omkring dig som flyger kring en ko. Fotografer kommer att stå utanför din dörr och terrorisera dig. Folk kommer att sticka mikrofoner i ansiktet på dig när du minst önskar det. Du kan aldrig åka på semester och vila upp dig. Du har ständigt. Så där finns ett lidande som man inte kommer ifrån. Och Gud vet nog vad han gör när han låter oss börja i liten skala. Så liten att kanske bara 1 av 100 blir hela när vi ber för sjuka. Därför att vi behöver få vänja oss vid ett helt annat sätt att leva. En tankens förnyelse, en total omprioritering av hela livet. Något av det värsta som kan hända en är ju att en sån här kolossal nådegåva ramlar över en, så att säga, på en eftermiddag. Och man kastas in i ett annat liv som man inte är förberedd för. på den bibelskola vi hade i Mölndal en gång i världen, och som åtminstone Torvald gick på, så gick där ju många unga män och kvinnor som verkligen ville ge hjärnet för Gud, som det hette. Och jag minns en ung kille som han höll på hela nätterna genom och krigade och bad och ja, det var liksom lite sjukt på det där på något sätt. Och jag försökte lugna ner honom, men han tyckte bara jag var oandlig. Så att han lyssnade inte på det örat. Men sen dag så kom han och såg ganska flat ut. Och då berättade han att igår när jag krigade så talade Herren. Alltså, vad sa han då? Jo, han sa, träd som växer sakta bryts inte av stormen. Och sen lugnade han ner sig. Och jag tror faktiskt det var Herren som talade. För en bra bild. Vi har så bråttom. Ha inte det. Ha inte bråttom. Ta det hela i Guds takt. Att vara ivrig att få nådgåvor betyder inte att ha bråttom. Utan det betyder att härda ut i den kolossala omställning av hela ens liv som det blir. Vi kan göra liknande små tankeexempel för alla gåvor, stora som små. Ty när du förs över från ett tagande liv till ett givande liv, så finns alltid risken att du blir utnyttjad, för att bara ta det exemplet. Även om det här inte är ett dugg övernaturligt i för sig. Om du får nådegåvan att koka kaffe så att säga, så kan det ju hända att du blir nästan kedjad vid kaffeautomaten. Vi ska kokas kaffe morgon, middag och kväll i församlingshemmet, och du känner det till sist bara som ett tillbehör till kaffeautomaten. Och då får du på något sätt börja värja givandets glädje, så att det blir ett givande ifrån din sida och inte ett tagande från de andra sida, till du poängen förlorad igen. Så det finns en delaktighet av Kristi kors i alla nådegåvor. Och när Jesus talar om livets mening, så kallar han det för salighet. Och salighet, det är en sorts underlig blandning av smärta och glädje. Det är inte de mätta som är saliga, utan de som hungrar och törstar. Det är inte de framfusiga som är saliga, utan de saktmodiga och ödmjuka. Det är inte de som är så lyckliga som mungiperna går från ena örat till det andra som är saliga. Utan det är de som sörjer. Alltså handlar hela det här kapitlet om nådegåvorna i ganska stor utsträckning om att våra liv ska formas om från det självcentrerande tagande livet, det är där man är som en dammsugare eller ett svart hål som liksom sörplar in allt ur omgivningen, till att man blir så att säga en tänd stjärna som strålar ut istället. Och då kan vi ju lite grann tänka oss in i Guds situation i sammanhanget. Var och en som har fostrat barn vet att oavsett hur man liksom säger och gör för att liksom få styr på ungarna, så hittar de alltid något kryphål. Precis som såna här skatteklippare. Oavsett hur man riggar upp skattelagstiftningen, så finns det alltid advokater som hittar ett kryphål. Köttet hittar alltid kryphål. Vi har en märklig förmåga att undgå, så att säga, det som är poängen, det som är meningen. Att göra om det Gud skapar och gör till något annat. Vi läste igår i psalm 32, jag tror vi ska bläddra tillbaka dit och titta igen. Och vi läser på nytt verserna 8 till och med 11. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Var inte som hästar och mulåsnor utan förstånd, på vilka man lägger töm och betsel för att tämja dem, eljest får man dem inte fram. Den ogudaktige har många plågor, men den som förtröstar på Herren, honom omger han med nåd. Var glada i Herren och fröjda, är ni rättsfärdiga, jag jublar alla ni rättsinniga. Återigen alltså de två förhållningssätten från Guds sida. Det ena är att på dem som så att säga sätter sig på tvären lägger han töm och betsel. Men på dem som har sagt, Herre, jag skulle vilja leva det liv du har tänkt, så tar han bort töm och betsel. Och vi kan ju lite pedagogiskt jämföra det här med piskan och moroten, om vi vill. Vad händer om man försöker att få saker att fungera med piskan i hand? Jo, man kan nog till en kort tid uppväcka en lydnad. Men det är en lydnad som alltid så att säga paras med uppror. Det finns alltid en vilja att sabotera mitt i all lydnaden. Och därför blir lydnaden alltid någonting som går med bromsarna på. Ja, vi säger istället så är det ingen bra variant. Vi tar moroten. Och det är ju vad Gud gör. Han vill forma ditt och mitt liv med gåvor och inte med krav. Genom att ge och inte ta vill han göra dig givande och inte tagande. Ja visst. Och om gåvan får väcka tacksamhet i ditt liv, då blir du också en människa som ger för intet vad du har fått för intet. Därför är tacksamheten och lovsången, tillbedjan till Gud, så viktigt. Inte för att smörja Gud, inte för att jaga demoner på flykten, utan därför att så länge vi själva lever i en sund tacksamhet, så länge finns också viljan att ge vidare. Men en Gud som vill fostra oss med gåvor kan ju förstås väcka girigheten till liv hos oss. Jaha, här finns en Gud som ger gåvor, men kanske skulle hålla sig fram och se vad man kan få. Då är poängen förlorad. Gåvan kanske går att så att säga hämta ut. Den kanske också går att använda. Men nåden är förlorad i gåvan. Och tanken med det hela är då förfuskad. Man kommer att göra sönder mer än man upprättar och helar och lagar. Och när vi nu talar om att i varje gåva finns så att säga en delaktighet i Kristi kors, så är det för att vi ska förstå att Gud låter detta ske av barmhärtighet. Ty den delaktigheten blir så pass tung att girigheten inte ska fälla oss om vi inte själva vill. Alltså, det måste vara så här att om du ska vara en i sann mening givande person, så måste du själv gå med förlust. Du är liksom inte bara en brevbärare som överbringar värdepost och någon sätter i händerna på dig, och så går det ett par steg och räcker över det, och så blir du väldigt omkramad för att du kommer så fina utbetalningskort. Utan det där med att bära värdeposten från Herren till mänskligheten, det kostar dig själv något. Och måste få lov att göra det för att inte din girighet i sammanhanget ska fälla dig. Paulus uttrycker det här på ett ganska märkligt sätt. Andra Korinthierbrevet 14, den välkända texten om törntaggen. Sjunde till tionde verserna där. Andra Korinthierbrevet 12, sa jag 14. Ja, ja, jag ber om ursäkt. Det kapitlet är inte skrivet än. Vi ska inte göra några tillägg idag heller. 7-10 versen i 12 kapitlet ska det vara. Och för de väldiga uppenbarelsernas skull, för att jag inte ska bli högfärdig, har jag fått en tagg som sticker mig, en ängel från Satan som misshandlar mig så att jag inte blir högfärdig. 3 gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig i fred, men han svarade: min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd när det är för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark. Centralt i det här avsnittet är meningen: i svagheten blir kraften störst. De av er som har gamla bibelöversättningen ser att där står att kraften fullkomnas i svaghet. Och grekiskan är nästan oöversättlig. Därför att där finns ett ord där det står ungefär att när kraften, att i svagheten har kraften nått målet. Fullkomligheten och målet ligger i svagheten. Och det betyder alltså att när Guds kraft passerar genom dig för någon annans räkning, så är det faktiskt Guds tanke, tror jag, att någon annan ska bli välsignad med kraft, men du blir samtidigt delaktig av svaghet genom samma kraft. Hela detta tänkesätt ryms alltså i det grekiska uttrycket. Det är inte bara så att kraften blir större om man är svag. Därför vi kan ju se många människor som liksom talar vitt och brett om att sen de kom in i smörjelsen så har all svaghet försvunnit ur deras liv. Och de kanske sprider ganska mycket kraft omkring sig i alla fall. Och det är kanske inte en fråga om kvantitet utan om kvalitet. Och framförallt kanske det är så att om inte kraften som välsignar någon annan också får leda till en svaghet i ditt liv, så kommer du att tappa balansen. För det säger Paulus om sig själv: för att jag inte ska bli högfärdig, för att jag inte på nytt ska gå med vinst, för att inte gåvan ska väcka girigheten till liv hos mig på nytt, så måste det vara så. Och därför så är ju väckelsehistorien full av exempel på människor som upptäckt och tagit emot Guds kraft, kanske i stort och rikt mått, och som efteråt har spårat ur och förfallit i olika sorters missbruk eller ekonomiska svindlerier eller vad det kan vara för någonting. Skörlevnad. Och där man har en känsla av att det skulle inte ha skett om inte kraften hade kommit in i denna människas liv. Du, med kraften följer frestelser. Och svagheten är till för att skydda dig och mig, så att kraften kan gå till någon annan utan att vi själva tar skada. Därför att det är bara så här som gåvan kan bli någonting som vi kan ge vidare utan att på nytt göra oss märkvärdiga, utan att på nytt bli stora, utan att det gamla tänkesättet kommer tillbaka, utan att gåvan och dess utövande får vara en andlig offertjänst som är Gud välbehaglig. Och när det talas om att vara ivrig att undfå nådegåvor, så är det inte detsamma som att vara ivrig att undfå alla handa medaljonger att hänga på bröstet. Utmärkelsetecken av olika slag. Utan överträffa varandra i ivern att kunna bära varandras bördor, till du uppfyller ni Kristi lag. Det betyder inte att vi spelar frälsare för varandra. Vi bär bördorna ett litet, litet stycke till Herren, som sen tar över och bär det bort. Men tjänsten är inte smärtfri. Och jag tror att så mycket karismatik blir kortlivad därför att vi upphör att vara intresserade när vi upptäcker att det finns en smärta i det här. Då falnar intresset. Och det är i den situationen som det kan behöva sägas: var ivrig att undfå nådegåvor. Häng på, håll ut. Be om hjälp att stå också i detta. Det är inte fel, det är rätt, fortsätt. Inte därför att det går över om 2 veckor eller 3, utan därför att detta är salighet. Bestämde för att upptäcka saligheten i det här. Hellre än att läsa 20 böcker om hur man ska göra för att få det fungera utan att det gör ont. Det handlar ju ändå om kärlek. Och kärleken är det ljuvligaste som finns. Men den är inte smärtfri. Inte på den här sidan. Och när vi överlåter oss så att säga till kärlekens Gud, för att leva i ett kärlekens sammanhang, då börjar han ge oss gåvor för att vi verkligen ska kunna uttrycka vår kärlek. Och så säger han: förbli i mig, så förblir jag i er. Det är det vi så lätt frestas att glömma bort. Kärleken är frivillig och givandet är frivilligt. Och ändå kämpar vi trons goda kamp. Det är ett märkligt mysterium, en paradox, en skenbar motsägelse. Men det beror inte på att Gud är motsägelsefull, utan det beror på att vi är det. Gud är inte dubbel. Han är en. Också de onda andarna tror det och darrar. Men vi är lite dubbla till vår natur. Och det är därför som det är på ett sätt måste vara så här, så länge vi lever på denna sida. Nu ska vi be. Herre, du driver oss inte med piskan och inte med betsel och töm, utan du har försatt oss i din frihet. Ändå, Herre, så kämpar vi trons goda kamp. Vi kan inte utöva kärlek i en lidande värld utan att bli delaktiga av lidandet. Vi kan inte gå med tröst och lindring utan att vara beredda att också gråta med dem som gråter. Vi kan inte gå med förmaning till någon utan att löpa risken att få en utskällning till svar. Herre, fyll oss med en längtan att uppbygga din kropp också till priset av vår egen smärta. Tack Gud att det finns gåvor till var och en av oss. Ingen ska behöva stå tomhänt när det gäller att uttrycka sin kärlek till lemmarna i din kropp. Herre, hjälp oss att inte se oss om efter andra lemmar, sådana som kan vara värdiga den kärlek som du vill uttrycka genom oss. Utan hjälp oss att godta dem som du har godtagit. Och att inte ha för höga tankar om oss själva.